Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. Jag heter Fritte Fritsson. Har du hört talas om antibiotikaresistens eller antibiotikahotet? Antagligen, för frågan dyker upp i tidningarna titt som tätt. Men vad innebär egentligen antibiotikaresistens och hur allvarligt är det? Det tar vi reda på i den här podden som heter Allt du vill att veta och som presenteras i samarbete med Acast.
Antibiotika är en grupp läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterierna utvecklar motståndskraft mot olika antibiotika. Och det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen. Den som ska berätta för oss om antibiotikaresistens är Anders Ternhag. Han är överläkare i infektionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och arbetar på Folkhälsomyndigheten med antibiotikafrågor. Dessutom driver han den populära podcasten Ronden tillsammans med 2 kollegor. Varsågod, allt vill att veta om antibiotikahotet med Anders Ternhag.
Då säger jag hej och välkommen till Anders Ternhag. Du är infektionsläkare och vi ska prata om antibiotikaresistens och det så kallade antibiotikahotet.
Ja.
Och vi sitter på Folkhälsomyndigheten i Solna där du jobbar delvis då.
Ja, just det.
Du jobbar också kliniskt.
Ja, det gör jag. Nej, men jag jobbar deltid här på Folkhälsomyndigheten. Välkommen hit förresten.
Tack så mycket. Ja. Tack.
Du vet att vi är just nu i det här konferensrummet där man får vara när man ska presentera någonting för generaldirektören.
Jag känner mig oerhört hedrad.
Det är liksom lite laddat att komma in i det här rummet.
Mm. Ja. Ja, det känns stort för mig.
Ja. Men du är jättevälkommen. Nej, men sen jobbar jag deltid som sjukhusläkare på Karolinska sjukhuset i Solna. Det ligger bara tvärs över vägen här.
Just det. Så du tar dina läkartofflor och traskar över.
Mm. Jag försöker hålla isär de här rollerna lite grann. Men jag jobbar varannan vecka på respektive arbetsplats.
Men om vi börjar för helt grundläggande då. Mm. Hur upptäcktes antibiotika?
Ja, men historien berättas ju om Alexander Fleming. Som var en vetenskapsman, bakteriolog i Storbritannien. Skotte. Och han åkte på semester och glömde kvar en odlingsplatta. Och på den odlingsplattan var bakterier, stafylokocker. När han sen kom tillbaka till labbet och såg han att det hade vuxit mögel på den där odlingsplattan. Och då verkar det som att bakterierna som fanns på plattan, de växte ju, men de växte inte in ända till den där mögelkolonin. Så att det var liksom en uppklarningszon. Och då förstod ju han att det var någonting i det här möglet som hade en antibakteriell effekt. Mögelsvampen var då Penicillium notatum som den hette, eller heter. Men sen tog det fram till början på 1940-talet innan man lyckades renframställa antibiotikat, bensylpenicillin i det fallet då, och liksom gav det till en patient första gången. Så där var det ett hopp.
Men när man framställde då det här bensylpenicillinet då, gjorde man det via mögelsvampar eller var det ren så att säga syntetisk?
Nej, från början tror, det vet inte jag riktigt, men jag tror att man från början gjorde det via mögelsvampen. Mm. Och det var ett problem, för det var liksom ett kapacitetsproblem att göra mycket antibiotika. Så att den första patienten som fick antibiotika, det var en man i Storbritannien som hade någon typ av sårinfektion efter något trauma. Och på den tiden som de blev allt för svåra, den behandling som fanns innan antibiotika, det var ju liksom att man skar bort infekterade kroppsdelar eller vävnader och sådär, va. Men han fick bensylpenicillin och om jag kommer ihåg rätt så tror jag att han fick en dos motsvarande 4 gram. Och idag, och det var liksom allt man klarade av att framställa och ge. Och förloppet vände på den här patienten, men sen så gick det några dygn till och sen dog han tyvärr. Men man såg ändå att det hade en effekt, men man behandlar kanske inte tillräckligt länge då.
Nej.
Men idag ger vi liksom 9 gram per dygn och så ger vi det kanske en vecka liksom.
Just det, okej. Okay, så att nu kör vi allt vi har och sen så hoppas vi på det bästa.
Nu maxar vi mer.
Och sen så fanns det ingenting mer i hela världen.
Nej, så var det tyvärr.
Mm. Men om man ska förklara då hur antibiotika fungerar.
Mm. Nej, men det är ju substanser, läkemedel som är den här antibakteriella effekten. Det är ju liksom helt enkelt att de har ju liksom bakterier som mål. Så att de är ju designade för att binda till någon receptor och hämma någonting i liksom bakteriens inre maskineri. De verkar liksom inte på kroppens egna celler.
Men är det så att de, om man ska försöka förstå det som lekman, är det så att de hakar i bakterierna på något speciellt sätt och på det sättet hämmar dem, eller liksom omsluter de bakterierna, eller,
ja, jag fattar.
Eller bara åker de omkring och irriterar, va? Ja, så luften är fri.
Ja. Ja, men det beror lite på vilket antibiotika du tänker på. Det finns väldigt många olika antibiotika och de brukar liksom delas in i då olika klasser, och det beror på vad de har för verkningsmekanism. Så penicillin till exempel, de kallar man för beta-laktam-antibiotika, och det är för att de innehåller en beta-laktam-ring som är en typ av kemisk struktur. Men de verkar genom att de hämmar bakteriernas egen tillverkning av sin cellvägg. Så bakterierna måste ju ha en cellvägg för att kunna överleva när de delar sig, och då kommer det här antibiotikat in, binder till ett penicillinbindande protein och blockerar då ett enzym som behövs för att tillverka cellväggen. Mm. Och bakterien liksom dör.
Just det.
Så det är en variant. Sen finns det antibiotika som hämmar bakteriens proteinsyntes till exempel. Och bakterien har en ribosom och de tillverkar proteiner som de behöver, och då kan man interferera med det. Och sen så finns det andra antibiotika, och de är sådana som, bakterier är ganska enkla organismer, det är ju liksom encelliga varelser, eller vad man ska säga. Och de har en cellvägg och de har liksom ett rum och sen har de en kromosom, och där liksom på den finns DNA då. Och då finns det också antibiotika som interagerar direkt på DNA liksom, så att de inte kan tillverka nytt.
För att sammanfatta då, antibiotikan går in och slår ut någon vital del eller en vital process i bakterien, så att den slås
precis
ut.
Och exakt, och de gör ingenting på kroppens egna celler. Så att många antibiotika kissar man ut i oförändrad form liksom. Mm.
Hur kommer det sig att antibiotika kan hantera bakterier men inte virus, som vi också har en massa sjukdomar som drabbar?
Ja, exakt. Men det beror ju liksom då på att virus, de ser annorlunda ut. Virus är, de är mycket mindre. en bakterie kanske är ett antal mikrometer och virus kanske är ett antal nanometer eller något sånt där stora. Och de är mycket enklare. De kanske har en kapsel och sen har de då DNA eller RNA, en massa. Men sen är liksom virus beroende av en levande cell för att dela sig och ta sig vidare. De klarar inte av någonting på egen hand. Det gör ju en bakterie. Och de läkemedel som finns mot virus, det är inte alls lika många. Och då finns det några som är liksom brett verkande antiviraler, men de som finns nu är framförallt på vissa virus, då HIV till exempel eller hepatit C-virus. Och det är liksom helt andra typer av läkemedel. Mm.
Antibiotikaresistens då? Mm. Vad är det som händer när en bakterie blir resistent mot antibiotika?
Ja, men det är en bra fråga. Alltså, det kan betyda ju två saker egentligen. Där. Dels kan det betyda någon typ av naturlig resistens, att en bakterie kan se ut på ett visst sätt och ha vissa egenskaper. Och om du då har ett antibiotika som till exempel som penicillin blockerar tillverkningen av en bakteries cellväg, och sen så saknar bakterien en cellväg. Det finns ju sådana. Mykoplasma pneumonier som orsakar vissa lunginflammationer. Då kommer ju det antibiotika inte funka på den bakterien. Men det är inte samma sak som att säga att den är resistent egentligen. För när man säger resistens, då betyder det oftast, eller när vi pratar om det tycker jag, att det är en bakterie som från början varit känslig. Sen har den med tiden utvecklat resistens. Så kan man säga. Mm. Och hur det där går till, det är egentligen bara mutationer i bakteriens kromosom, i DNA. Eller det kan också vara att den plockar upp DNA från en annan bakterie. Och den här mutationen, eller det DNA den plockar upp, det kodar ju då sen för någonting som blir förändrat i bakterien som blir resistent jämfört med hur den såg ut från början. Till exempel, vissa då av de här beta-laktamantibiotikerna, de binder då till en penicillinbindande receptor. Om den plötsligt ser lite annorlunda ut, ja, men då kan de inte binda till det. Och då blir den resistent.
Så bakterierna, de förändrar sig på något sätt genom sitt DNA?
Det är ingen medveten process hos bakterien. Mm. Det är inte så att den tänker, utan det bara blir så.
Precis, men det är som med våra mänskliga mutationer, att det är förändringar,
det bara sker.
Slumpmässiga förändringar.
Ja, precis. Och det är ju det att de delar sig så ofta, bakterier. De delar sig hela tiden, så att det finns stora chanser att någonting ska mutera eller gå snett eller vad man ska säga. Men, och sen kan det vara andra saker. Det kan också vara att den kan ha egenskaper som gör att den bryter ner, eller att den tillverkar vissa enzymer som bryter ner beta-laktamantibiotika. ESBL-bildande bakterier kallar man det för. Det kan också vara att en bakterie pumpar ut antibiotika aktivt.
Alltså bakterien själv producerar antibiotika?
Nej, bakterien kan ha liksom en pump som är väldigt aktiv och som sprutar ut antibiotika som tas in mot bakterien.
Jag förstår. Ja. Så någon slags biokemisk så här, utkastare?
Ja, exakt. Ja. Det kan den ha. Och sen är det egentligen bara så enkelt så att om du har liksom en population med liksom, jag menar, en infektionshärd, så är det ju liksom hundratusentals bakterier. Eller hur? Många fler kanske. Och sen så räcker det med att det är en eller några stycken som har en förändrad egenskap, som till exempel att den då kan tillverka ett ESBL-enzym. Och sen utsätts den då för antibiotika. Då kommer ju liksom hela populationen dö, utom de här som råkar ha en egenskap från början som visar sig skydda mot den här antibiotikan. Och de växer då sen till. Så att antibiotikaresistens i det fallet liksom sprider sig, eller man ska säga, det är bara en fråga om selektion.
Vet man när resistenta bakterier började bli ett problem?
Ja, men det deppiga i hela liksom historien om att utveckla antibiotika, det är att man ser resistens väldigt fort faktiskt. Och redan den här Alexander Fleming vi började prata om, han varnade ju liksom för det. Att antibiotika, eller bakterier kan komma att bli resistenta mot antibiotika. Så att, och det gäller varenda antibiotikaklass man upptäckt. Att man upptäcker ett antibiotika, lanserar det och ganska snart ser man resistens. Sen går det lite olika fort för olika antibiotikapreparat. Och det beror lite på hur mycket de används och sådär. Men och det, tyvärr verkar det vara så. Och det gör nog också att man har behov av många antibiotika. Mm. Om man jämför med andra läkemedel. Ta något läkemedel mot högt blodtryck. Det kanske behövs lite olika läkemedelsklasser. Men det är ju inte så att du behöver 20 olika ACE-hämmare. Men för antibiotika finns det en poäng att det finns jättemycket att ta av. Mm. Så man kan liksom, när ett preparat inte verkar fungera kan man switcha till ett annat.
Ja. Okej, okay, så redan på det glada 20-talet eller 30-talet någonstans där så
ja,
förstod man
att... Där. Ja. Och det, den där första patient som man behandlade, han hade ju faktiskt en infektion med Staphylococcus aureus. Den här vanliga, jag vet inte om det heter på svenska, gula Staphylococcus, va? Alltså hudbakterier som orsakar sårinfektioner. Och de var från början jättekänsliga mot penicillin. Mm. Men väldigt få av dem är idag. Mm. Så att, det är ett tydligt exempel på att de utvecklar resistens. Då. Mm.
Sen finns det någonting som heter multiresistens. Vad innebär det?
Ja, men då, det hör man ju på namnet att det är då lite mera på något sätt. Och man kan definiera det på lite olika sätt, men i praktiken brukar man tänka på det som det är då ett isolat av bakterier som är resistent mot tre eller flera olika klasser antibiotika. Så att om en bakterie man då resistenstestar mot en mängd olika substanser i olika antibiotikaklasser och sen så helt enkelt är man resistent mot den och den och den i tre helt olika typer av antibiotika. Då säger man att det är en multiresistent bakterie.
Och är de bakterierna då potentiellt sett då farligare också?
Nej, men de är inte farligare på så sätt att de skulle vara virulentare. Mm. Alltså aggressivare eller ha andra egenskaper så egentligen.
Men de är farliga genom alltså att de är just multiresistenta?
Ja, det är liksom det som är farligt. För att då kan det ju vara så att det antibiotika som du får, det kanske då inte täcker den infektion du har. Och med de flesta infektioner är det så att man ger antibiotika innan man har odlingssvaret. Så att man ger liksom det man kallar för en empirisk behandling. Och sen så två dygn senare när vi vet att det var en Staphylococcus aureus och den var känslig för isoxazolyl-PC. Så va? Då kan man liksom, då vet man om man ger rätt eller fel. Men de här två dygnen det tar innan man vet vad det är för bakterier och vad den är känslig respektive resistent mot. Det är där som det är besvärligt med de här multiresistenta bakterierna.
Det har väl diskuterats i så länge jag minns nästan. Mm. Så kallade antibiotikahotet. Hur skulle du säga, hur farligt är det?
Nej, men det är ju farligt. Det är inte bra. Det är en långsam epidemi, eller vad man ska säga. Och det finns ju olika beräkningar på hur många som avlider till följd av antibiotikaresistens. I Europa brukar man säga storleksordningen 25 000 personer per år. Samtidigt är det liksom, det är ganska svårt egentligen att man funderar lite grann på hur man ska göra för att uppskatta det. Därför att antibiotikaresistens slår ojämnt. Det drabbar patienter som redan är sjuka, kan man säga. Och de besvärligaste multiresistenta bakterierna finns mycket på sjukhus. Om man bara tar liksom hittepå exempel. Säg en patient som kanske har en tjocktarmscancer spridd i buken. Och sen opereras den. Och så kanske får uppföljande cellgiftsbehandling eller strålning. Så går en tid och sen så...
Då försvagas också immunförsvaret.
Ja, precis. Och sen så kanske tarmen går sönder och du hamnar på intensivvårdsavdelning. i respirator och du opereras. Du får någon multiorgansvikt. Och sen så får du en lunginflammation när du ligger i respirator. Och den visar sig vara orsakad av en multiresistent bakterie. Och så prövar vi behandla dig och sen så avlider du. Mm. Den patienten, vad hade den dött av? Man funderar lite grann på det. Mm. Ja, men det är ju korrekt att säga att den dog av en multiresistent infektion. Så kan man säga. Samtidigt kan man ju fråga sig, säg att han hade fått en pneumokockpneumoni där i respiratorn som var fullt känslig. Hade den överlevt då eller inte?
Skulle du säga att den patienten du beskrev nyss är en typisk patient som ändå trots allt dör av resistenta bakterier?
Eller liksom, det skulle jag säga.
Men om jag, alltså om jag skär mig i fingret och får en infektion där, då är liksom chansen eller risken att jag skulle drabbas av något sånt, den är väldigt liten då, menar du?
Ja, men den är mindre då, i ditt fall. Mm. Men det här beror också på var du bor och lever i för land. För det är också så att om man säger att det drabbar ojämlikt beroende på om man är frisk eller sjuk, så drabbar det också ojämlikt beroende på om du bor i ett låginkomstland eller ett höginkomstland. För i vårt land, då har vi ju egentligen jättebra koll på resistensläget och antibiotikaförbrukning, och vi har råd med de allra nyaste bredspektrumpreparaten. Så är det ju inte i andra delar av världen. Så att infektioner som vi behandlar i och för sig då till en högre kostnad, men vi klarar det. Det är liksom ett problem i låginkomstländer. Så att det är också en faktor, tycker jag, det här, att det är liksom antibiotikaresistens är dyrt, tror jag man ska komma ihåg. Faktiskt. Ja. För att man kan det går ju att göra interventioner som håller liksom resistensen på den nivå vi har nu, eller kanske till och med går för den att minska. Men det kostar pengar. Mm. Ganska mycket pengar.
Ja, men det låter ju som att som många andra hälsoproblem i världen så drabbar det ojämnt då.
Ja, verkligen. Ja. Mm. Så är det definitivt.
Men hur pass mycket kan vi här i Sverige då hålla fortet? Alltså, är det så att
liksom, det är en bra fråga.
Folk åker till Thailand på semester, kommer hem. Mm. Är det så att det är bara så här så kan vi liksom ha drabbats av en jätteepidemi av multiresistenta bakterier, eller liksom krävs det mer än så?
Nej, men det går stegvis. Just det här med resanden, där finns det ju en del studier numera. Och om du tar ditt Thailands exempel, där finns det en studie som en kollega till mig gjort här i Stockholm, där hon tittat på resenärer. Och då provtog hon dem innan de åkte och kollade vad de bär av någon multiresistent bakterie i tarmen. Och sen så provtog hon dem när de kom hem. Och då var det ungefär 30% hade plockat upp en resistent bakterie på semesterresan. Ja. Och det beror ju lite på vad man åker och så. Men sen så kanske det här bärarskapet inte är jättelångt. Man kanske bär det i 3 månader eller 6 månader eller 12 månader och sådär. Och det är också så att det kanske är kloner av just den här bakterien som är just bärarskapsbakterier snarare att de orsakar så mycket infektion. Men helt klart är liksom att resan det är en faktor som påverkar liksom mycket som cirkulerar i landet. Mm. Men det sitter verkligen ihop, därför att resan är en sån sak. Hur mycket antibiotika man använder i jordbruket är en annan. Hur väl man har hand om sin hygien på sjukhus är en tredje faktor. Antibiotikaförbrukning i ett land bestämmer ganska mycket. Mm. Så att liksom, om man vill hålla resistensnivåer nere, då finns det ingen quick fix. Utan man måste jobba flera liksom sektorer. Mm.
Men om vi tar de där olika då, jordbruket, alltså de djur vi använder då, eller de djur som producerar vår mjölk och producerar vårt kött, de får antibiotika. Och jag har ju sett statistik över det där. De nordiska länderna är ju som vanligt då ganska bra. Mm. På det sättet att det är väldigt, vi använder väldigt lite antibiotika. Mm. Medan bara om man tittar på ja, Sydeuropa eller Tyskland, Frankrike, så är det ju alltså, väldigt mycket mer antibiotika som används i jordbruket. Det verkar trots allt som att det inte riktigt har, den polletten verkar inte riktigt ha trillat ner ens i Europa.
Nej. Jag tror att det är två delar av det. Det ena är det här med att använda antibiotika i tillväxtfrämjande syfte, i liksom köttproduktion. Och det är förbjudet i EU. Och Sverige var förbjudet ännu lite tidigare. Men det är fortfarande tillåtet i Nordamerika och Sydamerika. Sådär. Och där verkar antibiotika på något sätt ha en egenskap. Men just att det ger mer muskelmassa. Det är inte så mycket det här att du kan få plats med fler djur på mindre yta. Det kanske gör det också. Men det är också att det har en direkt liksom tillväxtfrämjande effekt på något sätt. Lite märkligt, men så verkar det vara.
Är det som steroider nästan då? Eller?
Ja, något åt det hållet, exakt. Mm. Men det är förbjudet. Men det andra du är inne på, det är ju liksom inom veterinärmedicinen då, att liksom använda antibiotika på sjuka djur. Och det är ju tillåtet, men det är liksom ändå reglerat och du får inte använda precis vilka sorter du vill. Och det är också reglerat lite grann hur mycket. Oftast kan det bli att du behöver behandla en hel flock eller hel besättning. Och det där kan man väl diskutera. Mm. Om en kyckling verkar sjuk, ska man behandla varenda ändå? Eller hur ska man göra?
Mm, mm. Men är problemet att djuren utvecklar resistens och sen att de resistenta bakterierna sprider sig till bonden som sprider det till en sambo som är sjuksköterska och sen så kommer det till Karolinska sjukhuset?
Ja, ungefär så. Ja.
Men
det är ju samma bakterier som cirkulerar. Så att den E. coli som finns i lagom kommer snart finnas i din egen tarm.
Ja. Ja, precis.
Det är liksom det.
Ja. Jo, men det är väl ett kretslopp? Antar
jag. Ja, det är ett kretslopp.
Men löper jag någon risk om jag äter djur som har ett väldigt högt antibiotikainnehåll?
Ja.
Är det ett problematiskt i sig?
Du menar om du skulle äta en, liksom,
en
brasiliansk biff,
ja,
och sen så säger vi att de har använt mycket antibiotika i produktionen av den? Ja, men då tror jag att det beror lite på när bonden slutar ge det där köttdjuret antibiotika. För många antibiotika går ju liksom ur kroppen. Så att om man har en period innan slakt där man ännu låter det bli att ge, då går det nog inte att hitta så mycket antibiotika i köttet.
Men om det,
men det
finns
går säkert att hitta liksom låga nivåer.
Just det. Men om det finns då i köttet, är det ett problem, tycker du?
Eller? Nej, men jag tror liksom att Livsmedelsverket har gjort en del sådana undersökningar och det verkar vara liksom väldigt låga nivåer, kanske spårnivåer max.
Så det...
Det tycker jag egentligen inte är problemet.
Nej.
Utan det stora problemet, ja, men det finns ju en etisk dimension. Tycker man att det är rätt att liksom ge antibiotika som tillväxtfrämjare till djur? Men, och det tycker nog inte jag. Men sen finns det den här dimensionen med antibiotikaresistens. Det är egentligen det som jag tycker är tunga argumentet.
Mm.
Att om du ger väldigt mycket antibiotika, antingen som tillväxtfrämjare eller att behandla djurbesättningar, du kommer selektera resistens. Det är liksom det som är grejen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
En av de andra faktorerna du nämnde, det är ju då liksom hur mycket antibiotika vi använder i vården. Och onödig antibiotikaförskrivning brukar man prata om. Hur skulle du säga att situationen ser ut när det gäller det i Sverige just nu?
Nej, men jag tror att det har liksom gått åt rätt håll i Sverige de sista 10, 15, kanske 20 åren. Och det har ju inte gått åt rätt håll bara automatiskt, utan det är lite det jag menar med att antibiotikaresistens och arbetet mot det kostar pengar. Att man måste hela tiden liksom ligga på och göra olika insatser. Och man behöver mäta förbrukning av antibiotika, man behöver mäta resistensnivåer. Man behöver ta fram liksom behandlingsriktlinjer och algoritmer. Man behöver jobba jättemycket med diagnostik. Allt sånt där, ganska enträget arbete, det liksom ger ändå till slut lite resultat då. Mm.
Men vad tror du det finns för anledning att man som läkare på en vårdcentral till exempel då, trots allt liksom skriver ut kanske möjligtvis då onödig antibiotika?
Nej, men jag tror att dels kan det vara svårt att fatta om någon har en bakteriell infektion eller inte. Och dels kan det vara svårt att förstå allvarlighetsgraden. Man vill som läkare inte göra fel. Det känns inte alls bra. Så att, jag menar, om du träffar någon framför dig och så missar du att den här faktiskt har en svår infektion och sen så två dygn senare så ligger samma patient på sjukhus, då känner man sig inte någon bra. Då har man gjort något fel. Ja. Eller hur? Mm. Och då tänker man så här, men det är nog lika bra ändå att ge antibiotika. För man uppfattar antibiotika som effektiva preparat med få biverkningar. Liksom. Mm. Så att då, better safe than sorry, tänker man.
Är ni infektionsläkare mer försiktiga med att skriva ut antibiotika?
Både ja och nej, skulle jag säga. Jag skriver ju ut otroligt mycket antibiotika. Mm.
Men det är också för att du är infektionsläkare?
Ja, lite så va. Jag träffar ju svårt sjuka patienter. Men om du skulle säga att du skulle ställa upp 100 patienter med olika tillstånd och så jämföra mig med någon annan specialistläkare, då hoppas jag att jag skriver ut lite mindre. och det tror jag att jag gör. Det finns sådana studier som säger att om man har med en infektionsläkare, framförallt inom intensivvården, så blir det mindre antibiotika. Så det är en träningssak. Mm.
Men det här med att vi är relativt duktiga ändå i Sverige på och hålla nere antibiotikanivåerna, alltså i sjukvården, är det samma sak i vissa andra länder att det liksom skrivs ut betydligt mer, skulle du säga?
Ja, det varierar ju jättemycket. Absolut. Bara man liksom tittar inom Europa så är det olika kulturer och vissa länder så är det ju inte ens reglerat att man behöver ett recept, utan det går bara gå in till ett apotek och sådär.
Men när du pratar med dina kollegor och infektionsläkare från Spanien och Bulgarien, tycker de att det är ett problem? Eller?
Jo, men det är klart de tycker det, absolut. Men jag tror man liksom ska ha klart för sig att olika länder i världen har verkligen kommit olika långt. För många länder så måste man börja med att sätta upp system som bara handlar om att till exempel bara ta fram nationella uppgifter om antibiotikaresistens. Mm. Det kan vara så att ett sjukhus kanske kan ställa samman så här många av våra E. coli-resistenta mot trimetoprim. Liksom. Men om du skulle fråga hur ser det ut i det här landet, har de ingen aning. Så va? Och lika med antibiotika, om man frågar hur mycket konsumeras av de här olika sorterna i, och så, ja, det vet vi inte riktigt. Så att det är ganska sådana saker som man måste börja med, tror jag. Eller liksom riktlinjer, hur ska man behandla någon som har ont i örat? Finns det någon guideline i det här landet hur du kan göra? För det, om det bara blir det, det är upp till den enskilda läkaren, vi har en fri förskrivningsrätt, de gör som de vill, då blir det mindre bra då.
Som patient så kanske jag inte bryr mig i första hand om antibiotikahotet, utan jag vill bli av med min halsfluss.
Du vill bli frisk.
Ja. Men finns det några nackdelar för mig som person att ta antibiotika när det inte behövs?
Ja, men många får ju diarré, alltså en biverkan av antibiotika. En del får en allvarlig diarré på grund av att man stör tarmfloran och man kan få tillväxt av en bakterie som heter Clostridium difficile och man får svår diarré. Det finns ju allergiska reaktioner.
Om jag har tagit mycket antibiotika genom åren, alltså löper jag personligen med större risk liksom att utveckla olika stammar av resistenta bakterier?
Kanske inte genom åren, men om du liksom sista halvåret eller månaderna har ätit multipla kurer, då tror jag att du mycket väl liksom kan selektera fram någon besvärlig bakterie. Kombinera det gärna med ett resande också.
Ja, men det är bra, jag ska testa det.
Då ökar risken faktiskt att du kommer bära på något besvärligt i tarmen.
Du har varit inne på det lite grann, men alltså hur ni arbetar inom vården med, för att förebygga antibiotikaresistens. Handlar det om de här enkla sakerna? Liksom, undvika onödig förskrivning av antibiotika och tipptopp hygien. Och är det de viktigaste aspekterna?
Det bästa är att förhindra en infektion egentligen, innan den ens finns där. Och på sjukhus kan man göra det genom liksom att ha bra hygienrutiner. Man kan ha enkelrum. Man kan också screena patienter, alltså patienter som läggs in som man vet är, den här patienten tillhör en kategori med hög sannolikhet för någon multiresistent bakterie. Till exempel om du vårdas utomlands på något sjukhus lång tid, då kan man ju screena en sån och se, bär den på MRSA, ESBL, VRE, de har ju olika konstiga namn.
Är det så att om man har en infektion och har varit utomlands nyligen, då får man ett enkelrum, är det inte så?
Ja,
det är
exakt.
Ett tips till folk som...
Nej, men det är inte så enkelt som att du har varit utomlands.
Nej, okay.
Kan jag säga. Det är inte så att du har varit i Thailand så kommer du hem och nu behöver du vara på sjukhus.
Nej, nej.
Utan du behöver ha träffat sjukvården i Thailand. Det räcker inte med bara lallat runt.
Nej. Så om jag berättar att jag har varit på ett fältsjukhus i Laos, då får jag garanterat enkelrum.
Ja, det får nog. I väntan på odlingsvar. Men om vi då screeningodlar dig så visar det sig men du är negativ i, du bär inte på ESBL från Thailand eller Laos. Då blir du blandad.
Just det.
Ja.
Då får jag ligga i en korridor istället.
Ja, tyvärr. Usch, talar inte om det.
Nej. Men om man tar liksom något, ett större, lite fattigare land som Indien till exempel. Är det liksom redan nu, är det liksom ett gigantiskt problem där skulle du säga? Eller?
Ja, men det är ju det. Och det här med att antibiotikaresistens drabbar liksom, det är kanske inte sådana som du och jag som bara sitter här och dricker kaffe och pratar. Utan det är ju liksom för tidigt födda barn. Det är en patientgrupp som har lång vårdtid på sjukhus med allt vad det innebär av att exponeras för resistenta bakterier från början och att få infektioner för man är liten. Så att där behövs verkligen välfungerande antibiotika. Patienter med nedsatt immunförsvar, och det är idag mycket av onkologisk behandling. Hematologpatienter som får en benmärgstransplantation och efteråt innan benmärgen hämtat sig är ju jätteinfektionskänsliga. Och där måste man ha jättebra antibiotika. Det kan vara organtransplanterade där man också trycker ner immunförsvaret för att inte få en bortstötningsreaktion av nya organet. Också infektionskänsliga. Många nya biologiska läkemedel påverkar immunförsvaret. En del ortopedisk kirurgi är förknippad med risk för infektioner. Så att det är liksom, det är många såna här landvinningar i liksom modern sjukvård där antibiotika är nödvändig ingrediens. Va? Och om det där börjar bli liksom riskabelt, det är ju inget kul.
Nej, det finns ju tillräckligt många risker i en organtransplantation ändå, tänker jag.
Ja, det gör ju det.
Ja. Då vill man inte ha resistenta bakterier också.
Nej.
När det gäller forskningsläget.
Ja.
Så tänker jag att liksom, det skulle kunna vara allt från att forska fram nya antibiotika till att, liksom att forska på ja, men hur alltså resistenta bakterier utvecklas.
Ja. Du är helt rätt. Man vill ju ha nya antibiotika, absolut. Och det kommer liksom hela tiden nya antibiotika ändå. Det finns liksom en pipeline av antibiotika. Där kan man väl säga att många av dem är liksom redan upptäckta antibiotikaklasser. Och där man modifierar molekylerna lite grann. Så att det kanske inte är helt nya antibiotikaklasser, utan det är kända antibiotika fast man har skruvat lite på molekylerna. Och en populär sak är till exempel att just de här gramnegativa tarmbakterierna som blir lite tekniskt då, men de som tillverkar de här ESBL-enzymerna, där kan man då bygga på antibiotika med en enzymhämmare. Så att det kan vara ett antibiotika plus en enzymhämmare. Och då har de plötsligt effekt igen på de här besvärliga bakterierna som bildar de här enzymerna som bryter ner antibiotika. Så det verkar vara en väg framåt.
Kan det finnas någon risk med att utveckla nya antibiotika? Att folk tänker att ja, men nu är det lugnt?
Ja. Alltså ja och nej. Därför att det är också faktiskt ett litet problem i det här med att utveckla nya antibiotika. För att om du äger ett läkemedelsföretag och du ska investera massor med miljoner, kanske uppåt miljard, i att ta fram en substans eller kanske köpa en substans av någon annan och sen så ta den hela i vägen genom prövningar, först prekliniska och sen så fas 3-prövningar och sen så kommer på marknaden, då vill ju du ha igen dina pengar, särskilt om det är så kostsamt. Samtidigt så kommer det komma fram ett jättebra antibiotika, då kommer regulatoriska myndigheter vara väldigt stränga och säga att det här nya antibiotika, det vill vi inte att det ska användas hur som helst. Det här måste användas med förnuft och på de här indikationerna. Vi vill inte se en överanvändning. Det gör liksom att läkemedelsföretaget kommer inte kunna sälja dö mycket av det om läkarna gör som motsvarande läkemedelsverket då och sånt där vill att de ska göra, att använda det här med förnuft. Så att de kommer inte få in så mycket pengar. Om man inte då tillåter att en injektion kostar jättemycket pengar till exempel. Mm. Det kan man göra. Så att det där är lite ett problem. Att det kan vara svårt för ett läkemedelsföretag att ha ett incitament att få ut ett nytt antibiotika på marknaden. Mm.
Tror du att folk i allmänhet har koll på det eventuella hot som resistenta bakterier utgör?
Mm. Ja, men jag tror faktiskt det. I varje fall i Sverige. Och det finns ju någon sån här EU-barometer som EU-kommissionen liksom gör. De ställer frågor om alla möjliga saker regelbundet. Och antibiotikaresistens och hur antibiotika funkar och vad det är ett sånt återkommande frågeområde. Och där brukar Sverige i princip vara i topp av EU-länderna. Att svenskar är väldigt bra på att antibiotika inte hjälper vid virusorsakade förkylningar och sådana saker. Mm. Så att jag tror det.
Ja. Till sist då, vad tror du om framtiden? Alltså, finns det någon risk att vi i framtiden inte har någon bra kur mot halsfluss och lunginflammation och andra sådana sjukdomar? Eller?
Lustigt att du säger just halsfluss, för att det orsakas ju av grupp A-streptokocker. De verkar aldrig resistenta mot penicillin.
Nej, okej. Okay. Så det är bra på det sättet?
Ja. Ja. Inte var det just den där gruppen av streptokocker som gör att den inte utvecklar resistens. Men
de är helt värdelösa.
Ja, de är alltid känsliga. men ditt andra exempel det är ju redan här. Alltså det här med att framförallt sjukhusförvärvade lunginflammationer, sådana som man då kan få på en intensivvårdsavdelning. Där har vi ett problem med multiresistenta bakterier. Mm. Och även i Sverige har vi ju sett enstaka liksom handfull eller lite den storleksordningen patienter med bakterier som inte går att behandla, alltså helt totalresistenta. Så tyvärr finns det ju sånt. Det är ju deppigt alltså. Och det där, som sagt, det är ingen quick fix. Det går att göra saker, men det kostar pengar och man behöver jobba flera områden och man behöver liksom gneta på år efter år efter år. Men då tror jag man kan vända utvecklingen. Ett fint exempel är Frankrike, kanske ännu mer England förresten, när det gäller just de här MRS du pratade om. Mm. Att där har man ju liksom, i England har man ju gått från liksom att 30-40% av blodförgiftningarna med Staphylococcus var just den här MRSA 2006-2007 till idag 10% kanske. Så att det går liksom att ändra.
Mm. Så en försiktig optimism.
Ja, vi måste liksom ändå, i varje fall funkar jag så. Det får inte bli för deppigt. Det får inte bli, man känner att det är kört, vi kan inte göra någonting. Mm. För då vill man ju bara lägga sig under en filt och inte komma ut igen.
Ja, exakt.
Ja. Så att, men jag tror man får vara beredd att liksom satsa pengar.
Ja, och så ska vi försöka att inte vara för alarmistiska helt enkelt.
Nej. Lagom så tycker jag.
Då har jag bara en fråga kvar. Den här podden heter ju Alltid velat veta. Ja. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, men jag tänkte på det när jag fick den här frågan faktiskt, om jag ville vara med här. Och då tänkte jag, men vad skulle få mig att trycka på lyssna-knappen? Någonting om havet, tror jag. Antingen något om djuphavet. Mm. Marianergraven och sånt där.
Mm. Mm.
Eller ubåtsjakt tycker jag är intressant också.
De här två ämnena är noterade. Och,
de här kanske inte går att, de kanske inte går att kombinera riktigt. Men,
ubåtsjakt i världshaven. Nej, men världshaven och låter ju som ett spännande ämne i sig. Och ubåtsjakt är också väldigt bra. Tack för två bra tips då. Ja. Och tack Anders Ternhag för din medverkan.
Ja, tack så mycket.
Anders Ternhag om antibiotikaresistens och vad det kan innebära för oss och för vården. Jag hoppas att ni får vara fria från jobbiga bakterier och att ni tar det lugnt utomlands så att ni inte riskerar att dra hem en massa jobbiga baciller till våra sjukhus här hemma. Är du intresserad av sjukvård och vill få en inblick bakom läkarrocken så kan jag verkligen rekommendera podden Ronden som finns där poddar finns. Vi som gör den här hyfsat desinficerade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf och musiken görs av Svantana. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.